Om ni visste vad jag tycker det är roligt att få vara här uppe i Östersund igen. Så tack Bertil för kallelsen. Jag vet ju inte om jag vill kalla mig surjämte, men ja, det är i alla fall sant att jag har mina rötter här. Att jag är född i Lorås, Hammerdal. Men sen när jag var halvår så flyttade vi till Funäs i Matnäset. Och nej, däremellan till Mo i Trångsviken och sen Funäs Matnäset. Och sen Hedeviken. Jag bodde 5 år, så det är ett ganska viktigt barndomshem för mig. 5 år där, Hedeviken här i Dalen. Och sedan Kvitslevigge, Dalåsenvigge och Svenstavik. Så den dialekt jag har, det är bärsmål faktiskt. Sen har jag varit präst i Storsjö i Härjedalen. Och kyrkor uppe i Alsen. Så det är mina rötter. Och jag har ett sommartorp i Storsjö som jag kallar Karlsö. Ja. Det här har varit en förunderlig tid tycker jag. Innan jag går in i ordet. En förunderlig vecka. Om ni orkar lyssna på den. En vecka sen kom jag tillbaka från min 6:e resa i Israel. Jag leder varje år en pilgrimsresa i Jesu fotspår. Och det är naturligtvis alltid, även om det är så att säga 6:e gången, så gör det intryck. Hur många av er har varit i Israel? Ja, många, många. Och oktober varje år, om Gud vill och vi får leva, så åker vi iväg. Så ni är välkomna att haka på oss också. Sen i förra söndagen att få stå i den katedral som jag fått tjänat nu 22 år, Sankta Klara kyrka, fullsatt, kanske 400 människor då, och en delegation från den estniska lutherska kyrkan var där för att lära, och jag tänker, oj då, lille Jämtlands pojke, här ska jag stå och försöka och ge lite av vår historia för dem. Sen ja, var de med några dagar också under hela den här veckan. På tisdag så kommer ett arbetslag från Söderhamn. Lett av kyrkoherden och prosten där, Lars Nilsson, som också varit undersåker. Och så är det hela det arbetslaget med oss. Och så är det samtidigt en gymnasieungdomare från Jönköping. Det är, tror jag, 20 katolska ungdomar från Malmö som är där på studiebesök, och det är en konfirmandgrupp från Traryd i Småland och från Ödeshög, och ja, allting händer mitt i vårt vardagliga arbete. Och så på onsdag blir det ju en sån här dag som man ju, en stor dag i mitt liv, då är konungen på besök. Han sitter ordförande i någonting som heter prins Gustav Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond. Och det som jag tyckte var speciellt roligt med det här besöket, det var att det kom ju hundratals ansökningar till en sån där fond. Men vi hade inte sökt några pengar där. Men kungen själv hade föreslagit oss. Och så klockan 9:00 så är han där. Får lite fika på morgonen ihop med sin styrelse. Och så får jag berätta en timme för styrelsen med kungen som ordförande om vårt arbete. Och tänker också lille Jämtlands pojke som ska sitta där. Och sen har de hela sammanträdet hos oss. Och så får de lunch hos oss. Så han är där 4 timmar. Och så kommer då sekreteraren där och säger till mig att när det är lunch, att sitt du med kungen. Jaha, okej. Okay. Och så är det återigen den här känslan, lille Jämtlands pojke. Det som är världen ingenting var. Det är ett utvalde Gud. Eller, ja, får leva i detta. Då har man levt i Nasaret med Nasaret som ingenting var och så vidare och så vidare. Nej, det är drömmande. Så lev i dina drömmar, ska jag säga. Till dig också som är här. Och så att få avsluta denna då fantastiska vecka med att på höstmöte i Östersund. Mitt eget hemlän, Jämtland, Härjedalen. Vi ska alltså ha den här samlingen nu. Jag tror vi kommer få ett fantastiskt fint höstmöte faktiskt. att Gud och Guds ande kommer att göra saker och ting med oss. Klockan 2:30 då så är det ett bibelstudium med, kring en förebild som jag har i livet. Utifrån, ja, jag talar inte om mera vem det är. Men bön jag har att olåt mitt liv bli som hans liv. Och jag tror det kan bli så. Och tror det kan bli så för dig och för dig och för dig och för dig. Klockan 5:30 då så har vi förbönsgudstjänst och lovsång. Och då har jag bett min fru och Vera att hon ska biträda med förkunnelse. Så vill du resa dig upp och Vera där och, så att alla ser vem du är där också. Och sen avslutar vi då imorgon klockan 11. Så det är, men som sagt, jätteroligt att vara här. Vilken fantastisk vecka som avslutas på det här viset. Vi ska tala om himlen. Det är naturligt på den här dagen. Jag kommer ju inte från ett aktivt kristet hem. Men jag hade en mamma som trodde på Gud. Och hon berättade om en Gud som hade varit hjälp och trygghet för henne genom ett arbetsamt och strävsamt liv. Och mamma berättade, och vi barn, jag och min yngre bror satt med gapande munnar och lyssnade. Hur hon hade varit, höll på att förblöda en gång. Och blev skjutsad, jag tror det var antingen till Mörsil eller till Östersund på lasarettet. Och upplever sig komma till en grön äng. Och det är så underbart. Och jag är nyfödd. Och hon hade fått mig ganska sent i livet. Jag tror hon var 37 år. Den först födde. Och så lyckas läkarna få henne tillbaka till livet. Och så vaknar hon upp. Jag tror det är i Östersund. I sjuksängen där då. Lasarettet. Sjukhuset. Och hon upplever sig besviken. Över att vara tillbaka på jorden efter att ha besökt den här fantastiska platsen. Jag vill inte tolka det för mycket om det var en nära döden upplevelse eller vad det var. Men mamma mindes alltid den där händelsen och berättade för oss om gröngräset, grönängen. Den ljuvliga platsen som hon tolkade som himlen. Vi bodde i Svenstavik. Och där på gården där vi bodde så fanns det en kyrktant som hette tant Häggmark. Och tant Häggmark blev gammal och tant Häggmark blev sängliggande på vad som visade sig vara ett dödsläger. Och jag, ibland efteråt har jag funderat över varför låg hon hemma? Varför var hon inte på något sjukhus? Men i alla fall så berättade mamma då att grannkvinnorna, inklusive henne, gick upp till tant Häggmark med jämna mellanrum där hon låg och nästan som i dvala. Och så hade en av de här grannkvinnorna varit uppe. Hon var ju helt liksom utom medvetande. Och så hade, mitt i detta så hade tant Häggmark öppnat sina ögon. Tittat upp som om hon såg någonting. Denna kyrktant. Och så viskat paradiset. Och så somnade hon in. Och det där berättar mamma om tant Häggmark. När jag var präst i Storsjö så vikarierade jag ibland i Klövsjö. När jag ser Sören här. Och där träffade jag en man som hette Simon Edlund. Och så berättade de också att Simon Edlund i Klövsjö blev sjuk och så småningom dog. Simon hade berättat mycket om den kyrkliga väckelsen i Klövsjö för mig. Och då berättade någon anhörig om Simon Edlund. Att han, när han dog, så hade han också liksom sett någonting. Och så hade han sagt, bland det sista han sa, jag ser den vitklädda skaran. Och så dog han. Så jag hade hört såna här berättelser om himlen. Och så hade jag förstås läst i min konfirmationsbibel. Fast nu är jag inne på, jag tror det är åttonde. Uppenbarelseboken 21. Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Det är det som en gång var är borta. Människors, jämtars erfarenheter av himlen. Och så Johannes erfarenhet av himlen. Och som barn när man satt där med gapande mun och hörde mamma berätta om den gröna ängen. Så tänkte man, dit vill man ju. Det var ju inte något annat alternativ förstås. Dit vill man ju. Och hur kommer man dit då? Ja, jag ska ge mitt svar här idag. Som jag lever i och står i. Och säga kanske ändå först att hur kommer man till himlen? Det är både lätt och det är svårt. Det är lätt på det viset om man följer den där vägbeskrivningen som heter Bibeln. Därför att då säger du att det är en som har banat väg till himlen och det är bara att tro, förtrösta på det. Så det är lätt. Det står inte här i Efesierbrevet 9:12. Det finns inget sånt text. Alltså, Efesierbrevet 9:12 att du kommer till himlen som klättrar upp för Orusskutan 150 gånger per dag. Eller som kan läsa Bibeln bak, fram och baklänges på världens alla språk. Du kommer till himlen. Nej. Det är lätt. Det är en som har banat väg. Det är svårt på det viset att man kan lockas bort från den vägen. Man kan mutas bort från den vägen. Man kan oroas bort från den där vägen. Man kan stressas bort från den där vägen. För det finns en fiende, tror jag, som har bara en enda målsättning. Vi ska ha bort från den där vägen. Hur kommer man då till himlen? Och det här är mitt svar. Och jag tycker att det är Bibelns svar. Jo, vänner i Östersund på höstmöte. Vi ska hålla två personer i våra händer. Vilken ska vi ha i höger hand? För det är inte så gott att gå på den här vägen alldeles ensam. Man kan vingla till och man kan ramla i diket. Det är bra att ha lite stöd. Vem ska man ha i höger? Ja, ska vi titta på texten, säger för episteltexten för idag till exempel. Ger oss lite svar på det. Och säger att tänk på honom. Vem är det? Tänk på honom som har uthärdat sån fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Man kan tröttna på vägen. Tänk på honom. Imorgon kommer det en text som jag ibland har tänkt ska, som är min nästan favoritbibelord. Och som jag ibland har tänkt att jag ska ha på min gravsten en gång. Eller jag får se vad jag hittar, vad jag skriver. Jag ska vila vid Kilimanjaro. Och om det, då, det har jag liksom drömt om att jag ska ha någon slags någon minnesvård där. Och så när de då går fram och tittar, Karl-Erik Salberg. Och så vill jag det ska stå någonting där nere som de ska läsa. Så jag liksom predikar fast jag inte finns där. i jordisk mening. Jag vill det ska stå någonting där, typ, har du tagit emot Jesus? Ja, men det kan man ju ha. Så att de går och tittar, vad står det där? Har du tagit emot Jesus? Ja, ja, det var ju bra tänkt och sagt, ja. Att man predikar fast man är död, så att säga. Mm. Men det är mitt favoritbibelord, om jag inte ska ha den frågan, det är Johannes 6:37. Den som kommer till mig, säger Jesus, ska jag inte kasta ut eller kasta bort. Den som kommer till mig, säger han. Ja. Min mammas favoritbibelord var, kom till mig. Så sa man i gamla översättningen i alla fall. Så alla ni som arbetar och är betungade, nu tror jag det står tyngda av bördor, så ska jag ge er ro. Kom till mig. Och mig är, just det. Det finns ett bibelord som Luther säger sammanfattar hela Bibeln. Det måste ju vara ett viktigt ord, ett kungsord. Ska vi läsa det? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han sände sin enda son. Och så kunde vi ta också Johannes 11:25. Jag, som är viktigt på en sån här dag. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Så nu börjar jag ana här vem jag ska ha. Allt ifrån episteltexten och plus alla Jesus ord. Vem jag ska ha här. Jag var i Israel förra... Ja, för jag kan säga, jag kan säga så här. En del tror inte på det där. Och det är ju bland det tragiska bland också att en del förkunnare inte tror på det. Utan börjar och ta fram en sak som borde vara förbjuden när man läser Bibeln. Ta fram en sax. Och så börjar man att klippa. Och klippa bort. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det klipper vi bort. Och alla dem som tog emot honom Jesus gav han makt att bli Guds barn. Det tar vi bort. Det är ingen annan finnes frälsningen. När jag var i Israel förra veckan, en av de stora höjdpunkterna där, det är när man är vid Nesarets sjö. Och så läser jag texten om hur Jesus kallar lärjungar. Och hur Petrus och Jakob och Johannes lämnar allt och följer honom. Eller lägger sina liv i hans hand. Min egen historia är ju då att jag, den är inte speciellt intressant, absolut inte, ganska alldaglig, men kommer inte från ett kristet hem. Inte ett aktivt kristet hem. Alltså i den meningen att det fanns aftonbön och morgonbön och vittnesbörd och kyrkogång och nej. Men mamma hade som sagt en slags allmän tro på Gud som en hjälp och kraft. Och när EFS-predikanten Engberg kom hem till oss, kom till Hedeviken, som tvingade mamma med oss. Och EFS hade en liten söndagsskola faktiskt i Hedeviken. Och jag så välsignar Kerstin Björns, den skollärarinnan som nu sitter på Hedeservicehus. Och som jag besökte nu i juni. Hon hade en söndagsskola där i Hedeviken. Så det fanns det där liksom innan. Och sen gick jag och läste. Konfirmerade mig 1959 i Berg. Och efter den konfirmationen så började jag läsa Bibeln. Och möter till exempel bibelord som det här, att den som bekänner mig, säger Jesus, inför människorna, honom ska jag kännas vid inför min far som är i himlen. Men den som förnekar mig, honom ska jag förneka inför min far som är i himlen. Och det var det jag gjorde, jag förnekade Jesus. Fast jag trodde egentligen. Och så en nattvardsgång i Bergs kyrka är mitt tillfälle. Att på något vis öppet säga att Salbergspojken har blivit religiös, som man säger. Och min moped sjöng av glädje när jag åkte hem liksom, till min dit jag skulle efter högmässan. Det är ju mitt 5 augusti 1962 när jag lägger handen i hans. Så jag säger att det är min tro att för att jag ska komma till himlen så är det viktigt det här. Ja, det är det viktigaste. Min högra hand i Jesu hand. Och det är ett under, det är nåd av nåds nåd att han tar emot den. Och han tar emot alla våra händer när vi lägger dem i hans hand. En här då. Jag sa att man ska ha två. Ja, det finns lite i evangeliet om det. Där det står så här. Att ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte dölja. Så när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren. Så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar. Det där är lite olutters kanske då, börja betona det där. Om gärningarna. Men om du ska följa färdbeskrivningen. Tron utan gärningar är död och så vidare. Och när Jesus säger att när de besöker mig i fängelse och när vi besöker en, hjälper en hemlös så hjälper vi honom. Ungefär som moder Teresa säger att beskriver sin start på dagen. Att först så talar jag med Jesus, säger hon. Och sen går jag ut på gatan för att möta honom. Och så finns det ju ord som det här i Matteus 7. Att man kan det i huvudet ungefär. Att inte kommer var och en in i himmelriket som säger herre, herre. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Där finns det också ibland förkunnare inom kyrkorna. Som vill ta fram den här saxen. Och klippa. Klippa bort sådana där ord som talar om att tron, om trons frukter och andens frukter. Och därför så menar jag att om jag nu håller Jesus här i höger så i vänster ska jag ha en lite tilltuffsad broder. Och så går vi tre mot himlen. I Sankta Klara, som ni vet, jag tycker det är ett under som jag har kastats in. Jag har stått i ett hörn och sett på hur en tom katedral har blivit full av människor. Och alla sorters människor, de som inte har någonstans att bo och de som har 100 rum att bo i på slottet. Alltså alla sorters människor. Så har vi ju känt ändå som en... det var en huvudkallelse. Jag kommer att säga mer om det här på bibelstudiet lite. Men en huvudkallelse. När det såg ut som det gjorde runt kyrkan. Så skulle vi försöka att nå de här sargade narkomanerna, alkoholisterna, prostituerade, hemlösa, psykiskt sköra, flyktingarna, nyfattiga, ensamma. Och Det börjar med några steg på Malmskillnadsgatan med kaffe och bullar tillsammans med en frälsningssoldat. Och så har det utvecklats på det här viset, så att det, idag så har vi ju fått göra ett avtryck i människors liv och i stadens liv. Och det känns nåd utöver nåd. En av dem som vi mötte, jag ska ge ett exempel bara, han drack hårvatten och tesprit och tabletter, och hans liv var helt enkelt kaos. Och så kommer han in i vår friggebod vid kulturhuset. Gud når honom och börjar ett rehabiliteringsarbete i honom. Den här trasige, urtrasige mannen. Och idag så säger han så här, att hade jag inte mött Jesus så hade jag varit jordgubbe. Legat 2 meter ner i jorden. Han har skrivit en sång som vi ska bara låta få sjunka in i oss. Som, ja, det är en märklig historia. Jag vet inte om jag ska spara den kanske till bibelstudiet, men den är... denne man som heter Kjell, han har skrivit en sång som heter Styggare kan ingen vara än att Jesus kan dem klara. Det på. Och den 19 april i år så var vi uppe hos hovförsamlingen och berättade om vårt arbete på kungens begäran. Ja. Och Kjell Lindgren är där och möter folk där som hälsar på honom. Von Platen, Lindgren, Wachtmeister, Lindgren, Natt och dag, Lindgren. Och han viskar till mig, vad säger hon Natt och dag? Och där så sjöng han den här sången faktiskt. Vi ska lyssna på den. Styggare kan ingen vara.
Sorgsnare kan ingen bliva än att Jesus tröst kan giva. Giva glädje som förbliver, han dem aldrig övergiver. Ringare kan ingen vara än att ut i Jesus skara. Han kan bli den allra första, där blir ringas det den största. Gläd dig då Guds lilla skara, att du alltid trygg kan vara. Om en människor dig fördömer, Jesus ej sitt barn förglömmer.
Ska vi resa oss? Det här har ju också varit en dag när vi har haft parentation. Och jag tänker att den dag när ditt och mitt ljus lyser på det här viset, vad vill vi bli ihågkomna för? Jag skulle vilja att det kunde sägas om oss allihopa som är samlade till höstmöte. Oh, det sannaste som kunde sägas om honom eller henne, det var att hon eller han tyckte om Jesus och tyckte om människor. Tyckte om Jesus och med hans öppna famn ut mot människor. Och bibelstudiet i eftermiddag ska jag lyfta fram en som tyckte om Jesus och tyckte om människor. Ska vi be? Herre, jag vill be nu för vår högerhand. Att vi ska ge den till dig, Jesus. Och med högerhanden så är det hela hjärtat, hela personligheten. Högerhanden till dig nu. Tack att du tar emot den. Och så vänsterhanden. Till någon tilltufsad. I Östersund eller Frösen eller Strömsund eller vart som helst. Tack Herre att vi får, jag då lever i den tron och Bibelns tro. Att då går jag trygg och då går jag säker. På väg mot den himmel som tant Häggmark och Simon Edlund i Klövsjö fick se en glimt utav. Amen.